just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Kör du konverterad gasbil och tror att du är miljövänlig? Den kan snåldra bensin. Är det då bättre att elda vedkubbar och köra på gengas? Det här och mer i avsnitt 238 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Jag säger hej till Claes Garin.
Tjena.
Tjena, hur är läget?
Mycket bra.
Mycket bra, ja det låter jättebra. Säger också hej till Fredrik Dietz Wikström, allt bra med dig med?
Jo tack, det var bra. Det är mitt i någon slags övergång mellan såsigt semesterläge och ja, vad som nu kommer efter det.
Ja, det är inte riktigt gasen i botten än. Eller ja, det blir det här avsnittet för det ska handla om väldigt mycket om gas. Men först tänkte jag att vi ska prata lite om vad som hänt i veckan. Har ni sett någonting i nyhetsflödet?
Ja, när vi ändå är inne på gas så kom det en glädjande nyhet för dig som vill tanka biogas. Det är nämligen så att BRC i Trollhättan har börjat gaskonvertera Volvo-bilar igen. De har Subaru som nuvarande kund, men nu visar det sig då att V60 och V90 och även XC60 kommer vara möjliga att bygga om. Mm. Och ja, det finns en hel del intresse för biogasen. Den har väl tagit lite mark när etanolpriset har gått jojo och framstår ändå som ett ganska vettigt bränsle som görs på avfall ute i landets kommuner. Och då är det alltså, ja, det får en räckvidd på, om jag ska gå in på det så är det V60, B4 och B5, även V90 där. Bensinen alltså som byggs om för en kostnad av ungefär 55 000 plus moms. Och då får du en räckvidd mellan 30 till 40 mil beroende på modell på gas. Mm. Så det är lite spännande.
Är det något som kommer provköras, tror du, Claes?
Ja, vi är först ute faktiskt XC60 som kommer provköras framöver här. Så det kommer rapport. Det brukar inte vara så jättestor skillnad. Man ser någon liten grön lampa som lyser.
Ja.
Och så poppar det till där bak. Något roligare än så blir det inte.
Nej.
Men det är ju miljön som är den stora vinnaren.
Alltså det här måste ju vara jätteviktigt för gasbilsmarknaden. Det har väl försvunnit modeller. Så det här måste ju vara superpositivt. Att nu kan, det är väl framförallt kommuner som har som krav att de anställda ska köra på biogas. Och nu kommer det finnas fler modeller att välja då. Tidigare har ju Volvo haft också ett separat företag som, eller ett externt företag som har konverterat gasbilar, men då gjorde man det inne på Torslandafabriken. Att bilarna med så att säga inte helt färdigmonterat lastgolv i bagageutrymmet skickades över till det här företaget och där de installerade gastankarna och sen färdigställdes bilen. Men sen slutade man med det här om året och gasbilsförsäljningen har väl faktiskt backat sedan dess. Modeller har försvunnit, så det är väl en glädjande gasbilsnyhet.
Ja, och av reklambroschyren att döma så känns det som att Volvo är med i spelet. Det känns väldigt mycket Volvo-reklam över det hela. Så jag tror det vore ju en bra lösning om de kan samarbeta. Och sen får vi se, jag kommer ihåg själv när jag körde V70 gasdriven för det måste ha varit 7-8 år sedan. Och då hade de ju den här jätteklacken där bak som stack upp nästan 15 centimeter. Så det ska bli intressant att se om de har hittat någon smartare förvaring av gastankarna den här gången.
Det kommer ju ta plats, det kommer det göra.
Mm.
Jag får se mycket. Men det kanske är sista chansen för nya gasbilar. Jag kollar där på försäljningssiffrorna. Bara 0,5% av försäljningen i år är gasbilar. Det har bara registrerats 941 gasbilar i år.
Mm. Ja, jag hoppas att Volvo kan bidra till att lyfta det.
Vi ska prata mer gas snart alltså. Men först klämmer vi in lite el också. Det här nya företaget MG, nygamla eller vad ska man säga, märket är nygammalt i alla fall. Deras elbil pratade vi om i förra podden, att det går ganska bra för den. Går det för bra, Fredrik?
Ja, kan det gå för bra, det vet jag inte, men de har i alla fall sålt på som bara den. Det är ju en verklig raket där. Den registrerades ungefär 1700 exemplar av den här. Det är ju en liten eldriven SUV där, framhjulsdriven SUV som går drygt 25 mil på el. Och den såldes då i 1700 exemplar i juni. Och det här har bara fortsatt, den här försäljningen. Så nu här i mitten av augusti så är över 3000 bilar årtecknade. Alla bilar är kingade, i princip alla bilar är kingade för i år. Så nu går det inte längre att köpa eller skaffa en ny MG ZS, som den här elbilen heter, längre. Då får man vänta till nästa år. Och då ska bilen också ha genomgått en uppdatering. Den ska få ett större batteri och längre räckvidd. Och MG Sverige, alltså importören, konstaterar också, då kommer det bli en prishöjning också. För det har ju varit grejen med den här bilen. Den har ju marknadsförts superhårt med det här privatleasingpriset. Du kan få den här elbilen alltså för drygt 2000 kronor i månaden, privatleasing. Vi får se vad priset kommer landa på framöver. Men det har ju verkligen varit framgångsfaktorn till att de har etablerat sig så snabbt.
Mm. För nu är ju räckvidden, vad är det, strax över 20 mil eller vad kan det vara?
Jag tror på pappret 26 mil. Ja. Vi har ju inne en sån på provkörning just nu faktiskt. Vi får väl återkomma till mer intryck av bilen, men ja, kanske 20 mil. Det är väl ungefär där man kan räkna med att komma.
Mm. Och sen med uppdateringen, där har de inte sagt hur mycket längre det kan bli heller.
Nej, inga detaljer än så länge. Större batteri bara, och så räckvidden lär väl gå upp en bit.
Mm. Men är det någon slags Kina-bas eller det har ingenting med gamla MG att göra?
Nej, de lanserar sig som att nu är MG tillbaka, men det är ju ganska långsökt. Det är ju bara namnet helt enkelt. Mm. Det är ju kineser SAIC, det är statsägda stora biltillverkaren i Kina som har köpt MG. Det var för ganska länge sedan, de har säkert ägt MG i 15 år nu. Men det har ju ingenting med små brittiska sportbilar att göra.
Det kanske vi ska vara glada för.
Kanske.
Kvalitetsmässigt, inte körmässigt. Ja, så att, men finns det någon SAIC-modell som du känner till som den baseras på, eller?
Oklart. SAIC tillverkar också den här bilen Maxus, den här 7-sits elbilen som vi har pratat om tidigare.
Just det.
Jag vet inte, det kanske finns något släktskap där vad gäller batteri och elmotor i alla fall.
Ja, men det är väl ett smart sätt att smyga in på europeiska marknaden. De har ju försökt, kineserna, i många, många år. Och så tar man över ett välkänt varumärke. Det känns ju som onekligen som att det är ett framgångsrecept.
Ja, men det kan väl underrätta lite. Det känns kanske bättre att säga att jag kör en MG än något annat konstigt kinesiskt bilmärke.
Och Kina-byggda bilar kör ju folk med Volvo-märke på också idag.
Precis. Nej, men det kommer också många intressanta nyheter från MG. Det kommer en eldriven kombi nästa år som nog skulle kunna slå här i Sverige. De kommer med en ny, lite större SUV också. Så ja, MG blir intressant att följa. De är väldigt ambitiösa i sin målsättning. De säger att de ska bli Sveriges största elbilsmärke redan nästa år. Från ingenting alltså här i våras till störst i Sverige på elbilar nästa år. Ja, vi får se om det går.
Mm. Och från en nykomling inom elbilar till någon som nästan har blivit en veteran vid det här laget, Tesla. Jag var och tittade på Model Y häromdagen. Och innan ni Tesla-fans som lyssnar på det här idag fredag springer till handlaren och bankar på dörren, gör inte det. Det är inte förrän den 23 augusti som det är publikpremiär. Så att, håll er lugna fram till dess.
Då... Du fick alltså klämma och känna på den någonstans?
Ja, knappt. Alltså jag fick väl titta lite snabbt. En halvtimme där hade jag ett stressigt fönster och försöka kolla karosspassningar, vilket jag inte gjorde.
Fick man sitta i bilen eller?
Jag fick sitta i bilen. Alltså den är mycket, jag känner ju igen väldigt mycket av vår Model 3 i den. Den är lite, en knubbig Model 3 helt enkelt. Lite högre. Ja, ganska stort bagageutrymme verkar det vara. Jag har inga, de har inga mått på hur stort bagaget är. De har bara mått den när sätena är fällda, baksätena. Men det är inte jag så intresserad av. Jag vill ju veta vad bagaget rymmer. Men det verkar, den är ganska smal tycker jag, men det är ändå ett djupt bagageutrymme, så att det är ju bra. Och sen så finns det liksom under mattan så finns det ett jättestort utrymme, och så på sidorna väldigt djupa fack, och så har de den här frunken där det minst går ner, ja, 3-4 ICA-kassar eller matkassar. Så att,
det låter ju lovande.
Det låter väldigt lovande. Det finns, man kan fälla de här baksätena, stöden, ryggstöden separat, så att det blir en sån här genomlastningslucka i mitten. Den har en boombox. Vet ni vad det är?
Det låter som något med musik.
Är det en bergsprängare?
Ja, det har den. Den har så att man kan spela musik på utsidan av bilen, så att man kan skicka ut det på utsidan. Då, ja, jag testade väl, det var väl inte så jätte... Ja.
Jobbigt om man råkar slå på det där och inte är medveten om det.
Precis, jag slog på någon sån här romantisk stämning där med brasa och sån någon mysmusik där, så att det blev väldigt trevligt.
Kan man ha på det där man kör också?
Det vet jag inte, jag fick ju inte köra den. Jag fick ju bara gå runt bilen och titta och sitta i den.
Perfekt så att... för cruising med andra ord.
Men är inte den stora grejen att det är en riktig halvkombilucka på den här? Det är jämfört med Model 3 som bara har en sedankaross.
Just det, och att den går att öppna hela vägen. Och sen har det ju ett glastak som löper liksom över luckan också. Alltså det går hela vägen, så att det blir antagligen väldigt ljust och luftigt när man är ute och kör. Nu var jag bara inne i ett showroom så att jag såg inte det där. Hur det såg ut? 729 000 kostar första versionen, long range, över 50 mils räckvidd, fyrhjulsdriven. Och sen kommer det någon slags prestanda modell nästa år, i början av nästa år. Vi ska väl försöka få loss en och provköra och testa. Vi får se hur det går.
Men kommer den här ta över efter Model 3 då? Model 3 är en av de mest sålda elbilarna just nu, men egentligen, om sanningen ska fram, hur många svenskar vill ha en sedan egentligen? Vi är ju inte vana med den karosstypen. Det kanske är den här som kommer ta över efter Model 3 då. Om inte priset är betydligt högre.
Det var precis det jag skulle säga. Priset i så fall. Det kan ju vara att man får betala mer för högre markfrigång.
Vi har ju kört Model 3 och jag tyckte inte att bagageutrymmet var jättelitet. Alltså det är inte ofta man... Eller det där med att packa på höjden. Det är ju inte... Man vänjer sig som du säger. Men man kan ju faktiskt klara sig med ett djupt sedanbagage också. Mm. Men det är klart, det är alltid trevligt att kunna packa ordentligt. Vissa tycker ju att det ska vara en sedan om det ska vara en riktig bil. Men det är lite, i Sverige så är det väl, det är kombilandet nummer ett.
Ja, jag gillar vi sånt. Och SUVar numera också då, tydligen. Ja, nej men mer om Model Y får det väl bli lite framöver. Vi har fått in ett mejl till podden. Jag har fått ett mejlsvar på din fråga, Claes. För några poddar sedan så ställde du ju, så var du ute och körde. Och,
ja, det var min väg till jobbet här längs med Essingeleden. Ja. Och då, jag tror det hade hänt 2-3 gånger den månaden i alla fall, att jag såg polisbilar komma rusande sig i vänsterfilen. Vilket inte är så konstigt. Man förstår ju att de har viktiga saker för sig. Men jag reagerade på att de inte hade blåljuset på och ändå höll högre fart än lagligt och blinkade med lyset, vilket förvirrade en del trafikanter som kör i vänsterfilen alldeles för ofta, enligt mig i alla fall. Och då tänkte jag, är det inte bättre att slå på lyset så att man ser dem ordentligt istället för att dundra på?
Mm.
Men det visade sig att det fanns ett svar.
Det finns en förklaring och vi har fått svar alltså från polisen Viktor. Jag läser upp mejlet här helt enkelt. Gällande att Claes noterat att polisbilar ibland kör fortare än skyltad hastighet och blinkar med helljus istället för blåljus. Som polis har man tre nivåer som man skulle kunna kalla det när det gäller framförande av polisiära fordon. Dessa är tjänstutövning, brådskande eller trängande. I korta drag kopplat till er frågeställning så får man bryta hastighetsgränsen när man kör brådskande och trängande. Vid brådskande får man inte använda blåljus och sirener för att flytta på annan trafik. Det man däremot kan göra är att använda helljusblink för att uppmärksamma andra förare. Detta för att undvika olyckor etc. Man får generellt inte använda helljuset för att flytta på andra bilar, men det är lite olika hur man tolkar trafikförordningen beroende på var i Sverige man utbildat sig till polis. Vid trängande körning får man använda blåljus, sirener, helljusblink för att påkalla fri väg, men är ej krav att använda larmanordningen. Ibland vill man komma fram fort men inte förvarna tjuvarna. Så, i korta drag. Polisbilarna som Claes iakttagit kanske kör brådskande eller trängande men använder helljuset för att uppmärksamma övriga trafikanter. Tack för en bra podd, polisen Viktor. Och tack för ditt mejl,
ja,
Viktor.
Ja,
jättekul att
du skrev. Tydligt och bra.
Väldigt bra. Så nu vet vi det allihopa.
Så när man får en helljusblinkande polis, då är det... Vänta nu, hur var det nu? Är det brådskande eller trängande då?
Det är väl brådskande då.
Men det kan vara trängande också.
Det kan vara trängande om det ska vara lite mer hemligt trängande.
Just det, just det.
Ja, men jag är nöjd med det svaret. Jag förstår att de har bråttom. Det tycker jag man kan ha. Ja. Den fördelen som polis. Man ser ju en polisbil ganska tydligt som det är. Mm. Och ja, men det, vi ska göra vårt bästa för att flytta oss ur vägen.
Vi har koll i backspegeln och blinkade eller är någon form av ljus där, så ser vi till att flytta på oss helt enkelt. Nu är det dags för säsongens sista bilråd där Johan vill ha en kul helgbil med dragmöjligheter. Varsågoda, bilrådet.
Vad i hela världen ska man ta sig till när man behöver skaffa bil men inte ha en aning om vad man ska välja? Jo, man kontaktar förstås bilrådet och ber om vägledning. Bilrådets panel består av 4 individer av den numera ganska rara arten motorjournalister. En gång i tiden höll sig varje publikation med självaktning med en egen motorskribent, men de dagarna är förbi och bloggare och vloggare och youtubers och influencers har ännu inte riktigt lyckats fylla ut tomrummet, även om de glädjande nog blir fler och fler. Själv visste jag att jag skulle bli motorjournalist efter att ha läst Teknikens Världs episka Jeep-test från 1975. De har körde till Nordkap i Range Rover, Jeep Cherokee, Chevrolet Blazer och International Scout. När jag var 9 år gammal insåg jag att man faktiskt kunde få betalt för att ägna sig åt sånt här. Och sedan dess har det liksom varit kört. Erik Söderholm, vad fick dig att slå in på den här banan?
Oj, vilken bra fråga. Det var faktiskt Teknikens Värld även för mig. Jag tror det är inkörsport för många i den här, eller har varit.
Finns
den här
det kvar världen, den där Teknikens Värld?
Jag såg en sån i en pappersåtervinning någonstans.
Jag såg en sån idag, en XC40 T3 med testdekaler på.
Förlåt, Erik, berätta.
Det var ju Teknikens Värld. Sen vet jag inte om det var någon enskild artikel, men någon sticker väl ut och det var när de fotograferade Jaguar S-Type R och BMW M5 E39 på vägen in mot Arlanda på ett väldigt snyggt sätt. Det var en helt tom väg någon sommarkväll. Jag kan ha varit där och då.
Claes Karin, hur kommer det sig att du blir motorjournalist?
Ja, jag har faktiskt inga minnen av att ha läst någon bra motorpublikation hemma. Jag tror farsan hade Ratten, den här Volvo-tidningen, men nej, det var inte så inspirerande. Jag måste nog säga att han fick in mig på den här banan med sitt jobb som chief på sjön. Så det var många sommarlov som ägnades i maskinrum med Scania-dieslar och stora vevaxlar.
Men vänta, på sommarlovet så fick ni vara med pappa på jobbet alltså?
Ja, 2 veckor var vi på olika ställen. Det var mycket måla och grå arbetskraft tror jag. Men det var jag och de värnpliktiga där. Det var sjömätare. Så att ja, men det får väl anses vara grunden till mitt motorintresse. Det var mycket spännande saker att titta på där och mäta det.
Anders Helgesson, hur kommer det sig att du är här?
Jag vet inte, Tommy. Det bara hände. Jag har fortfarande inte bestämt mig.
Ingen vet, han bara fortsätter komma varje morgon.
Ja, det är helt, det är som en gåta.
Vem är du, säger vi, ja.
Ja, nej, men det, ärligt talat, jag vet inte. Det har bara blivit så. Teknikens Värld var det ju. Det var ju en vän som bad mig att hjälpa till där och sen på den vägen ner.
Det är vi glada för.
Nils Svärd, varför är du motorjournalist?
Jag tror jag får skylla på min pappa, tror jag. Han var ju resande säljare i Norrlands inland och bland det bästa jag visste när jag växte upp var liksom man hängde på honom på såna här långresor. Sen bytte han med bil varje eller vartannat år då, för de gick ju ganska långt, och så var man iväg och provkörde en massa bilar hela tiden och höll koll på vad som fanns. Och som sagt, sen kunde man få betalt för det där och göra det själv.
Det är galet, eller hur? Nåväl, bilrådet är nu samlat och det är hög tid att ta sig an dagens fall, som nu Fredrik ska berätta mer om.
Johan är singel i stan. Till vardags transporterar han sig kollektivt eller med cykel, men när helgen kommer behöver han en bil. Det är 5 mil till fritidshuset och där finns gallervagn för att köra ris samt en båttrailer för att flytta styrpulpetaren. Fyrhjulsdrift är ett stort plus. Att bilen ska vara rolig att köra är lika självklart som att den har 4 hjul. Dyra verkstadsnotor vill Johan undvika och tänker sig därför en veteranbil från 10-talet. Bilen får kosta cirka 200 000 kronor. Vad ska Johan köpa?
Oj, vad lätt.
Jaså, det säger Claes. Men du får inte börja, Claes, utan vi ska låta Erik börja idag.
Ja, men den här var ju lite annorlunda. Jag var lite på jakt efter kanske en Skoda Yeti, men den är inte jätterolig. Men så räddades jag av nyhetsflödet på vår egen sajt bara för några dagar sedan. För det visar sig att allas favorit Suzuki Jimny gör ju comeback. Numera som, jag tror, lätt lastbil istället för personbil. Den saknar baksäte. Charmig, en riktig liten krabat som jag tror Anders Helgesson skrev i sin provkörning i tidningen. Inga dyra verkstadsnoter på den, tror jag. Den är bara charmig och rolig och härlig och passar alltså utmärkt. Även när han då bor i stan, ska vi komma ihåg, och behöver en kort och kompakt bil för att fickparkera hemma. Stadig fyrhjulsdrift, kul att åka runt i. Lite hipstri känner jag att den här Johan är, singel i stan. Den kommer bli kanon. 214,9 ligger den på nu.
Men det är en ny bil. Han ville ju inte, han ville väl undvika de här nykonstruktionerna, var det inte så?
Och därför är ju Jimny så liksom medelålders i sin konstruktion. Den är struttig och har riktig fyrhjulsdrift. Och det är som att köra en bil som är 15 år gammal, fast den är ny med garanti. Perfekt!
Ja. En veteranbil från 10-talet alltså.
Exakt.
För att det var ju inte att den inte skulle vara ny. Det var att den inte ville ha så dyra verkstadsnoter.
Ja, ja. Okej, okay. Jag förstår.
Så tolkar jag det.
Claes Karin.
Jajamän. Okej, det här är en singelkille. Och han vill ju ha någonting som är lite coolt. Jag är ledsen, Erik, men Suzuki Jimny, jag vet inte hur du kan koppla ihop till att vara cool.
Ja, är man trygg med vad man har så räcker den alldeles utmärkt.
Ja, precis. Så, ja, jag vet ju det. När jag jämförde mig med en Lamborghini LM002 här i förra bilrådet. Så, spot on. Nej, men när självaste MacGyver kör Jeep Wrangler, då vet man vad som gäller. Den har ju en obestridbar coolhetsfaktor. Och det finns ju många minus med den här bilen, men jag får in en Unlimited med 4 dörrar och så kanske en liten tuff winch på det där. Så har han den perfekta bilen att dra lite med och skrota runt på landet.
Wrangler-utbudet är ganska roligt att spana in på Blocket, för det skiljer sig så mycket, och både årsmodell, motor och utrustning, det finns ju verkligen en uppsjö av personifieringar.
Jag tittade på en från 2008. Då får han en 3,8 liters V6, 199 hästar, automat, som har gått 10 000 mil. Sen är det klart att rostskyddet är väl tveksamt. Den är både högljudd och det lär ju låta en hel del i högre farter. Men jag tror att han bortser från det där när han märker hur mycket tjejer som nappar.
Du, skön sommarfläkt också på att plocka av dörrarna och taket och ha den här smygkabben också ute på landstället.
Ja,
på
men visst. Heter den modellen något speciellt? För det finns ju en Rubicon, det vet ju du, Anders. Kan du förklara vad som ingår där?
Ja, i Wrangler-sortimentet så är Rubicon ett utrustningspaket med lite mer fästöglar och lite bitigare fyrhjulsdrift, lite mer spärrbara diffar. Och även frikopplingsbara krängningshämmare är det på den, beroende på årsmodell.
Behöver man inte för att dra trädgårdsvagnen där med ris på.
Och sen har vi ju Wranglern en grundläggande bekymmer, att siktar man på den korta varianten så får man nästan inte dra någonting. Det är det som är bekymret med Wranglern. Annars hade jag haft en Wrangler, kan jag säga, privat. Mm.
Men vad har du nu på din lista här till Johan?
Då är vi två som röstar på Wrangler. Ska vi...
Egentligen inte riktigt det. Fast alltså, egentligen är jag är ju redan över, så att säga. Yes. Men jag har inte riktigt tänkt så. För jag tror att Johan egentligen inte syftar på att han vill ha en veteranbil. Jag tror bara han vill ha en bil. Han vill undvika liksom veteranbilarna. Utan ska vara en bil från 2010-talet. Men jag har ändå liksom nappat lite på det med den klassiska delen. Så jag säger Fiat 500X. Liten, smidig, fyrhjulsdriven, klassisk form.
Är inte den väldigt lik 500L?
Ja, precis. Det är väl...
det är ett helt... nej, men de är väl helt olika, va?
Helt komplett olika. Det här är egentligen en Jeep Renegade, fast med ett litet softare skal.
Jag säger som min frisör. De bilarna är inte gjord för nordiskt klimat.
Jo då, det är den.
Fast vill de inte heller ha en Panda Cross då istället? Alltså, ja, men jag tycker 500X är lite utslätad om man nu skulle ha någonting.
Nu får han tycka vad han vill. Vi behöver inte döma honom för det.
Ja, men det är det vi vill för att göra.
Ja, men ja, du kan ju direkt såga er, för Panda får ju dra 800 kilo. Det är ju inte värt ens att tänka dragkrok då.
Panda Cross för jag i så fall.
Hittills har vi alltså en Suzuki Jimny, en Jeep Wrangler, en Fiat 500X, och vad kommer nu Nils Svärd med?
Det här med körglädjen då, liksom, visst, bilglädje kan jag hålla med om i både Jimny och Wrangler, kanske 500 om jag ska vara lite snäll, men kanske inte. Utan han ska ju ha en Mini Cooper S Countryman All 4.
Har inte du rekommenderat den tidigare någon gång här i Bilrådet?
Det var väl jag som gjorde, och då fick jag över alla på min. Så nu får väl jag hoppa över till Nils då.
Vi har fyra aparta bud. Är det någon som känner att de skulle vilja nappa på någon annans?
Nej, men jag kan komma in med ytterligare ett förslag.
Nej, det är dumt.
Ja, det är bra.
Låt höra.
Audi Q2. Dieselmotor, fyrhjulsdrift. Ganska smidig. Kommer framåt.
Kul att köra.
Kul att köra.
Kul att köra.
Udda formgivning.
Dyra verkstadsnoter vill han inte ha.
Nej, men det är så pass ny.
Okej, då pratar vi om småsuvpojkarna, Claes och Erik. Ni ligger ju ändå ganska nära varandra med Wrangler och Jimny.
Absolut, så är det ju. Jag vet inte hur det är med verkstadsnoterna på Wrangler. Den kanske är jättebillig om man hittar någon sån här terrängmäck som löser saker på hörnet. Men annars hoppar jag över skratta. Till...
Nej, men det är, jag tror ni är inne på rätt spår där. Det är väl lite vad man har för personlighet här. Om man liksom är trygg med att köra en Suzuki Jimny så är det absolut möjligt.
Men jag är beredd att hoppa över till Mini annars, för den är ju fantastiskt kul. Jag vet inte hur det är med dragvikt.
Det beror på vilken version, men det är i alla fall för 1200 säkert.
Ja, det är femsiffrigt, eller på att säga. Fyrsiffrigt, ja, åtminstone. Det. Sen var det väl ännu mer med facelift som kom sen. Va? Eller var det först kanske med generationsbytet, det var 1500, men säg att det är 1200 i alla fall, tror jag.
Så styrpulpetbåten, inga problem?
Nej, inte om den är...
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
En rimligt typ 5 meters, då går det ju bra. Sen beror på om han ska frakta sten på det där skrindvagnen där, då kan det bli värre.
Han kör ju köra ris i och för sig.
Ja, i och för sig, ja, det är inte så dumt.
Nej, men då kan jag hoppa över till, då är jag flyttbar till Mini eller till Fiat Panda 4x4, men den är ingen annan som vill ha.
Okej, då har vi två på Mini.
Ja, jag,
Claes och
jag
Anders.
Kan inte flytta idag tyvärr.
Anders, Mini.
Ja, då flyttar jag ju hellre till Wrangler, men det är ju för att jag vill det personligt. Krasset är väl min är ett ganska vettigt
val. Åh, minsann! Tre stycken gubbar säger jag till Mini. Jag är ledsen, Claes, du har varit nedröstad. Och nu vet vi att Johan ska skaffa sig en Mini Countryman, fyrhjulsdriven, Nils, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Så han kan dra sin lilla skrinda där på helgen.
Och lättparkerad och kul att köra.
Det var vad vi hade att bjuda på för den här omgången av Bilrådet. Sitter du nu själv där hemma och undrar, vad ska jag köpa för bil? Maila oss redaktionen@bilagare.se och skriv Bilrådet i ämnesraden, så ska vi se om vi inte kan hitta på lite nya tips framöver. Tack för idag. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Tack för det, Bilrådet. Nu ska vi prata gasbilar. För det låter ju bra om man kan konvertera sin bil till att gå på biogas och så kör man lite mer miljövänligt. Men det här funkar inte alltid så bra. Eller hur, Claes?
Nej, jag har ju kritiserat gaskonverteringar tidigare. Och nu är det ju så att Seat kom med en intressant nyhet. Och vi provkörde faktiskt den här Seat Tarracon redan hösten 2020. Och jag tyckte det var en fantastisk lösning. Det var alltså en efterkonverterad lösning från Combigas som gjorde då att man fick behålla ursprungstanken och kunde dessutom då plussa på x antal mil med de här gastankarna. Och jämför man det med Volkswagens övriga gasderivat som är fabriksbyggda så har ju de en extremt liten bensintank. Det är nästan som en spolavätskebehållare. Mm. Jag tror den är på 7 liter någonting. Och det gjorde att jag hamnade ju i skuggan här söder om stan mellan Nynäshamn och Stockholm där jag hade i princip 5-6 mil till närmsta biogasmack. Och då stod jag där med en liten bensintank som klarade 12 liter då i räckvidd. Men ja, i verkligheten så var det ungefär 9-10 mil med en Audi A4 G-tron i det fallet. Och därför tyckte jag det här var en fantastisk lösning. Om man kan ha den här fulla räckvidden och aldrig hamna i de här vita fläckarna i inlandet där det inte finns så mycket gasmackar.
Mm. Så att man ändå kan välja när man kör på gas och när man kör bensin så har man en rejäl bensintank också.
Ja, men precis, så att man aldrig fastnar någonstans.
Ja. Men tydligen så kan man inte välja när man kör på gas och när man kör på bensin.
Vi har ju väldigt många uppmärksamma läsare och då blev jag varse att det var en ägare till en Seat Tarracon som hörde av sig och han hade loggat sin förbrukning och märkt att den dricker ju en jäkla massa bensin den här bilen. Så vi kikade närmare på det här och jag provkörde bilen under våren här och då visade det sig då nackdelen med efterkonverteringen som görs då på svensk mark, det är ju då att när inte motorn är byggd med ventiler för gasdrift så måste man addera en hel del bensin för att kyla dem och även smörja motorn. Och på en sån här stor och tung bil så blir det ganska mycket bensintillförsel, alltså även i gasläget och vid accelerationer och jag skulle säga konstant i princip. Så när jag hade kört mina 20 mil så hade jag en bensinförbrukning på 0,27 liter per mil.
Okej.
Okay. Och den här ägaren under vintertid så slår ju gasen till när motorn har kommit upp i driftstemperatur. Så han hade en förbrukning på 0,4 liter mil. Så han var väldigt besviken att han, det blir en väldigt dyr milkostnad om man tänker sig som att det ska, den ska dra 0,4 liter bensin plus gasen.
Plus att det här, det marknadsförs väl som en, alltså en fossilfri bil som ska gå på gas och så plötsligt så går den på flera deciliter bensinmilen.
Ja, och man får ju vara tydlig med vad man säljer och det var ju tydligt när jag kontaktade Seat Sverige då att de inte riktigt visste vad de sålde helt enkelt. Och man kan ju tycka att det är ett bra initiativ man försöker, men det är viktigt att informera kunderna i bilhallen om vad som gäller. Och det pressmeddelande som gick ut från Seat när den här satsningen kom redan sommaren 2020, det var ju verkligen att här har vi en fossilfri lösning för fossilfri körning. Och det stämmer ju inte i verkligheten. Och nu har de i alla fall backat och man har bett om ursäkt. Kommunikationen haltade, det har de erkänt. Och de har väl gått ut och informerat sina återförsäljare nu vad som verkligen gäller. Sen är det ju också så att Combigas, de erkände ju också eller påtalade att när man tar fram en helt ny modell så är det väldigt, man måste verkligen trimma de här cyklerna, insprutningscyklerna, och det tar en ganska lång stund tills man har hittat det optimala. Och det var ju ganska tydligt att det här tar lång tid och de hade väl optimerat så mycket de kunde när de började sälja bilarna. Men när jag kontaktade dem så hade de fortsatt att testa och kommit fram med en ännu bättre cykel som optimerade bränsleförbrukningen då eller minimerade den. Så att de sa att de kunder som har köpt bilar, jag såg att det var 50 bilar sålda i Sverige men de hävdade att det var 10 då. Men de kunderna kan nu vända sig till Combigas för att få mjukvaran justerad så att de minimerar bränsleförbrukningen då.
Men det kommer fortfarande dras bensin hela tiden.
Ja, exakt.
Precis, det var också lite ja, allt i efterhand så där så blir det lite ursäkter, kan jag själv tycka. Men den kommunikationen som kunden fick från början, det var att det här kan man ta bort. Vi kan ta bort bensinförbrukningen helt om du vill. Men det var ju lite stort frågetecken då, om man nu behöver den från början. Vad händer med motorn då, om den saknar kylning och smörjning?
Det känns lite osäkert, va?
Dubbla budskap. Så att vi rotade vidare det här, lite mejlande och samtal med Convegas. Och då kom det ju fram till slut att nej, men det är ett missförstånd, utan vi kan minimera tillförseln av bensin. Men vi kan aldrig ta bort den. Och det hävdar ju, eller det är samma information som jag fått att se.
För det här har ju varit helt okänt sen tidigare, skulle jag säga. Man har ju vetat att gasbilarna startar på bensin. För att motorn behöver komma upp i temperatur, ja, innan man kan släppa på gasen.
Ja.
Men inte det här att den drar bensin kontinuerligt.
Nej, och det är väl nackdelen när vi provkör bilar en vecka. Vi kör en tank i sämsta fall. Ibland kör vi ännu mer. Men i den här provkörningen som jag gjorde så framgick det inte hur mycket bensin bilen verkligen drog. Utan jag fokuserade ju helt och hållet på gasförbrukningen. Men det är ju bra att man får göra om och göra ett nytt försök. Och sen har jag faktiskt, vi pratade ju om de här gaskonverterade Volvo-bilarna som görs av BRC då, gas i Trollhättan. Och det är Convegas och BRC gas som är de stora konverteringsfirmorna i Sverige. VD:n där, han konfirmerade att en sån här bil i SUV-storlek, han sa att BRC har aldrig lyckats komma under 0,15 liter per mil i bensinförbrukning i gasläge. Och där ligger en normal stor bil, och då kan man ju snabbt räkna ut att en SUV i Taracco-klass, stor och tung, den kommer ligga någonstans runt, ja, 0,25.
Så det är tekniskt omöjligt just nu att efterkonvertera en gasbil och få den att inte dra bensin,
ja, precis,
kontinuerligt?
Man önskar ju att man kunde få dit alla de här finesserna som man gör redan i fabrik då på de.
För man går inte in och fipplar med ventiler då till exempel?
Nej, precis. Så det är väl, anses väl vara en alltför dyr och krånglig operation att rota runt i motorn. Men man önskar ju kanske att fabrikerna kunde få ansvaret för det här. Å andra sidan så då tappar man ju den styrkan att ha den här fullstora tanken. Som jag har förstått det så är det ju miljöregler som gör att biltillverkarna nu måste hålla sig till den här otroligt lilla behållaren med bensin för att kunna miljöklassa fabrikstillverkade biogasbilar då, eller gasbilar. Men summa summarum så är det ju viktigt att tänka på att man har en viss bensinförbrukning även i gasläget.
Mm. Och, hur gick det för den här ägaren som kontaktade dig då?
Ja, vi har haft kontakten och det slutade väl. Innan sommaren så han bestämde sig direkt för att lämna tillbaka den här bilen. Han hade inget förtroende alls för bilen, kände han direkt. Så han bytte till en Taracco med dieselmotor. Men då när bilen köptes tillbaka så drog de av 45 000 kronor. För jag tror han hade kört 300 mil bara. Så det var en ganska kraftig avgift för en dyrköpt läxa. Mm. Men han hade ju tänkt att gå vidare till Arn då och marknadsdomstolen. För han tyckte ju att den här marknadsföringen var vilseledande. Och när Seat förstod var skon klämde så det löste sig faktiskt i somras. Att de betalade ut de här pengarna, 45 000 för att lösa problemet. Så han är nöjd till slut, även om han tyckte att det var jobbigt och det var ju mycket krångel och tjafs innan det löste sig.
Då får vi väl utgå att andra bilägare som har motsvarande problem ska få samma bemötande.
Ja, och jag hoppas också att se att är tydliga utåt sina återförsäljare med vad det är för produkt som kunderna får när de konverterar. Jag förstår också, den görs ju inte hos återförsäljarna, utan du köper bilen hos en Seat-handlare och sen så betalar du 60 000 i princip för att få den konverterad då nere hos Convegas i Växjö. Och där tappar man väl en del kommunikation på vägen. Men det är viktigt, det nämnde BRC Gas också, att man verkligen informerar återförsäljaren om hur produkten fungerar och vad som gäller.
Mm. Men vi kan väl konstatera då att en efterkonverterad gasbil är alltså en slags gas-bensin-hybrid.
Ja, så ser det ut i dagsläget. Och man kan ju, det ska bli intressant att se förbrukningen på den här XC60 som vi ska köra nu från BRC. Det ser ut som att de är ganska tydliga med att det finns ett visst CO2-utsläpp. Men som du sa, Fredrik, också så räknar man ju det på 90% fossilfri biogas. Så att ja, jag ska fördjupa mig i vad förbrukningen ligger på en XC60, för det är också en ganska stor och tung SUV-modell, även om den är lite mindre än Taracon.
En annan gastyp som vi kanske inte pratar så mycket om, men som faktiskt också kan användas till att driva bilar, är gengas. Fredrik har träffat Niklas Alexandersson som återupptagit idén från andra världskrigets bensintorka, och på köpet kör han fossilfritt med hjälp av ved, eller?
Ja, precis. Ja, det är ju väldigt kul att det finns några entusiaster som fortsätter att köra på gengas helt enkelt, och Niklas Alexandersson är då en av dem. Han har byggt om sin Volvo 145 från 1970-talet till att gå på gengas. Ja, ni ser bilder här i en tidning framför er. Hur ser den här bilen ut, tycker du, Claes?
Alltså, jag tycker det ser ut som Skalmans bil. Det är en jättestor liksom, ja, cylinder, eller vad ska man säga, där bak till som ska då driva den här. Det ser ju väldigt spännande ut, kan man säga. Han måste ju få mycket uppmärksamhet när han kommer körandes.
Två stora grytor där bak och grova stålrör som liksom löper över taket och fram till grillen och in till motorn. Ja, det är en bil som ser annorlunda ut, kan man ju säga.
Mm. Ja, minst sagt. Det är en gaskonverterad Taracco, framstår som rena drömmen när man ser den här bilen. Det är en vit stor takbox i framkant, och som ni säger, de här jättestora tankarna då som sitter. Man undrar hur den öppnar bagageluckan.
Den går inte att öppna, tyvärr.
Nej, jag misstänkte det.
Vad har han för i takboxen har han veden?
Precis, så han har alltid med sig en säck ved, så kan han köra 8 mil på. Så har han med sig 5 sådana säckar. Och då får en aktionsradie på ungefär 40 mil. Ja, det här är ju väldigt specialiserat och det här kanske inte är för alla. Men om man kan skruva och ja, är en entusiast, så ja, varför inte?
Det här är någonting som han har gjort själv, eller har han lämnat in den, eller hur gick det till?
Ja, nej, men han har byggt allt det här själv utifrån ritningar som togs fram, ja, dels under andra världskriget, men vidareutvecklades lite. För det var så att statens maskinprovningar tog upp gengasbollen i början av 70-talet under oljekrisen. Då började man utreda, är det här ett alternativ igen om vi skulle få strypt bensintillförsel? Och det är ritningar därifrån som han har använt för att bygga den här bilen.
Mm. Nu är det här väldigt tekniskt avancerat, kan jag tänka mig. Men kan du förklara på något sätt hur man gör för att konvertera? Hur fungerar det att köra på gengas?
Ja, man eldar ju då en panna med vedkubb eller vedkol.
Och de måste vara en speciell storlek, ser jag här. Just att han håller på och kliver dem. Och
precis, de får inte vara för stora. Han kliver till dem till en... De ser ut ungefär som tändsticksaskar ungefär i storlek.
Oj, så små alltså.
Ja, ganska små. Ja. Så han hade också en gammal kubbmaskin från andra världskrigets dagar som fortfarande tjänstgör.
Men de är som, ja, som du säger, en stor tändsticksask.
Ja, lite större.
Som en handflata nästan.
Ja, nästan lite mindre kanske. Ja.
Och storleken är viktig då för förbränningen i...
Ja, jag misstänker det, och där har man väl räknat ut att det är mest effektivt. Mm. Ja, men sen försluter man kitten, tänder på, startar fläkten, och sen får det här pyra, och när syret är slut i behållaren, då bildas den här gascocktailen som bland annat består av kolmonoxid, och det är den då som man kan leda fram till motorn och driva bilen av. Och det här är ju ganska giftigt, eller ganska, det är väldigt giftigt. Så det var ju, inträffade en hel del olyckor under andra världskriget när hela Sverige tankade gengas. Det fanns ju ingen bensin då. Så det var ju åtskilliga som dog och tusentals som råkade ut för förgiftning. Men Niklas Alexandersson har ju då monterat en kolmonoxinvarnare som ska varna redan vid låga nivåer. Man ska få akta sig för att stå vid fläktröret när man ska starta bilen.
Mm. Det är också bra ventilation där runt omkring.
Ja, precis. Inte starta i ett garage eller något slutet utrymme där det kan byggas upp koncentrationer. Och då coolar man väl till slut.
Det jag tycker är intressant är ju det här med fossilfri körning nu när vi håller på att nagelfara det här med biogas och bensintillförsel. Varför hävdar han att det är fossilfritt? Han tar ved från skogen.
Ja, i den meningen är det förnybart då. Det är när han eldar så uppstår ju koldioxidutsläpp såklart, men de här träden växer ju upp igen. Så han använder ju gallringsvirke mycket, lövträd använder man och eldar med. Så i den meningen så är det väl förnybart. Mm. Sen vet jag inte hur det är med partiklar och annat. Liksom, som...
Det släpper ju ut, alltså om man tittar på som till exempel Naturvårdsverket skriver mycket om det här med att vi eldar ved hemma i våra stugor och hem. Mm,
i kaminerna.
Ja, att det är ju inte så himla bra för miljön. Alltså det släpper ju ut koldioxid och påskyndar i snö och issmältning i Arktis. Och vedeldning är ju enligt Naturvårdsverket skriver om att vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar. Och det är väl mer då personligt.
Är det inte det som är grejen då? För man eldar veden och träden växer upp, då är det ju förnybart. Eller?
Ja, ja. Jo, men det köper jag. Sen
men
jag
det sen är det mycket partiklar. Och...
Sen värmer ju det ju fortfarande upp. Det
ja, självklart. Tills träden växer upp igen och suger upp all koldioxid.
Man får räkna med 100 års liksom, process för
ja,
att
det blir väl det.
Känna sig fossilfri.
Ja, fast fall han kör på lite mindre träd som ändå kanske skulle gallrats bort. Ja. Då kanske det är kortare tid.
Eller går ner i någon...
Jag vet inte om vi ska grotta i det, men...
Ja, men det finns sidor på dig. Alltså, jag förstår hur du menar där, Claes. Hur man liksom, ja, om man anser att det är fossilfritt eller inte och miljövänligt eller inte.
Men det som kommer ut ur avgasröret, gram CO2 per kilometer, har han några sådana siffror?
Ja, det finns ingen sån siffra tyvärr.
Det blir kilo per.
Men den här bilen körs ju på landsbygden också, hörni. Det här är kanske inte lika stort problem med sotpartiklar och småpartiklar som sugs in i våra system.
Men kom man in någonting på hur han kan köra 8 mil. Vad händer om man ska in och köpa snus på macken då? Kan han bara stänga av det här systemet?
Alltså eller? Det här fortsätter ju pyra.
Ja, har man 5 minuter på sig eller hur går det till?
Nej, men den kan ju fortsätta pyra. Och när han stannar bilen så bolmar det ju en del från aggregatet.
Härligt.
Så han kanske måste fylla på och tända på igen då. Liksom. Då kan det ju bli en låga där utanför livsmedelsbutiken. Det är en syn kan man ju tänka sig.
Det är därför man har barnen då som kan kasta i lite ved medan man är inne och storhandlar.
Men vad ska vi säga det? Han är ju en av få som har fortsatt köra här på gengasen. Men här i nummer 11 av bilägare och så småningom på webben misstänker jag, så går vi igenom också gengashistorien. Varför Sverige satsade på gengas och faktiskt blev det landet i världen som vi hade flest gengasbilar. Ja. Så det fanns 250 000 bilar i Sverige innan andra världskriget. Och ungefär en tredjedel av dem byggdes om till gengas.
Mm. Och det var också sånt som folk gjorde hemma? Eller skickar man iväg till någon konverteringsfirma som de här gaskonverterarna som vi pratade om innan? Eller?
Alltså det blev väldigt bråttom när kriget kom och bensinen ströps. Och då... var det jättemånga konstruktörer som kände sig kallade att nu kan vi tjäna pengar på det här dels. Här har vi massa bilar, inte bara personbilar utan andra nyttofordon, bussar, traktorer. De här, för att inte samhället ska stanna så måste det till något alternativt bränsle. Och då trodde man på gengasen då, så det var jättemånga konstruktörer som började bygga de här aggregaten. Och det kom ut, jag tror ungefär 1100 olika modeller på aggregat under andra världskriget. Så det var verkligen en djungel. Man kan ju tänka sig det som bilägare. Helt plötsligt, man kör på bensin och helt plötsligt bara överröses man av alla dessa olika aggregat som finns tillgängliga. Mm. Och många av de här var ju ganska dålig kvalitet. Och de som installerade de här bilarna kanske inte, till en början åtminstone, hade 100% koll vad de gjorde. Så det blev ju väldigt mycket problem och det var väl bland annat det som ledde till de här olyckorna också. Och ganska stor brandrisk också. Det var, jag tror, flera tusen bilar som började brinna under kriget också. Och det slet ju på bilarna något förskräckligt också. Så när kriget tog slut och skrotades de flesta aggregaten och många bilar var helt slutkörda, så de skickades till skroten också.
Och det är, du har ju fantastiska bilder i det här reportaget. En är på en slaggplats. Man var tvungen då att skrapa ur det här slagget efter 8 mil, eller?
Ja, men precis, precis. Det blev ju massa aska och annat som behövde tömmas. Och till en början så tömdes det ju bara ut på gatan. Mm. Vad skulle man göra? Men till slut började nog städerna se lite mindre trevliga ut och jag kan tänka mig det luktade en del. Så man började inrätta då särskilda slaggplatser och lådor ute efter vägarna där man kunde tömma ur helt enkelt. Och man kan ju tänka sig hur sotigt och smutsigt det var.
Mm.
Så ja, det var nog ingen jättekul tillvaro som gengasbilist.
Jag tänkte på, jag lyssnade för ett tag sedan om en podd om domedagsscenarier och olika sådana här worst case om det händer. Shit hits the fan eller vad är det de brukar säga. Och i ett avsnitt då så pratade de om just det här att köra runt med en, att de hade byggt om en bil till en gengasbil. Är det här liksom en slags domedagsbil? Är det liksom en, något för de här, jag vet inte om ni har talat om sådana här preppers som liksom förbereder sig för det värsta, att de ska vara självförsörjande om samhället brakar samman? Är det liksom, har det gengasen fått ett uppsving i de kretsarna, tror du, Fredrik?
Det borde ju få det i alla fall, för det här bränslet finns ju i skogen. Du behöver inte åka till en mack och vänta på något oljefartyg från Mellanöstern. Det finns ju faktiskt i busken här hemma. Så i den meningen så absolut, varför inte? Sen är det ju massa svårigheter och krångel och nackdelar förknippade med det.
Mm.
Bilarna tappar ju till exempel 40% av sin effekt. Så blir inte lika effektiva i den meningen. De kräver ganska mycket, ja, det gäller att ha koll på sin alltså rengöring, alltså filter, och så inte motorn fylls av sot och annat skit och kärar igen. Mm. Så det finns många problem, men bevisligen, Sverige, vi höll ju Sverige rullande under andra världskriget till stor del tack vare gengasen, så det går ju.
Jag misstänker att han inte lämnar in den här på Bilia hos, på märkesverkstad.
Nej, vad skulle de säga?
Personlig servicetekniker. Sa han någonting om hur ofta han byter filter, oljefilter på bilen?
Jag vet inte om vi kom in på det, men kört i alla fall, färdigbyggd den här bilen då förra hösten, så drygt ett år nu och 450 mil kört. Och enligt honom själv i stort sett utan problem. Han har ju en annan reningsteknik än när det begav sig, med en glasfiberduk som är långt mer effektivt än på 40-talet. Mm. Så det kanske skonar motorn lite bättre.
Jag ska tipsa BRC Gas om den här möjligheten.
Du får göra det.
När vi provkör nya XC60 får vi se vad de säger. Mm. Kanske kan lägga de här tankarna under lastgolvet istället.
Ja, jag vet inte om man vill ha det och den här kolmonoxiden. Men, ja.
Ja, det är en uppförsbacke helt klart om man vill köra bilen på ved.
Men visst är det häftigt att kunna ta saken i egna händer. Sådär.
Och jag tycker det är spännande att höra om att det finns de här människorna där ute i landet med, som tänker och funderar och experimenterar och hittar nya vägar och liksom rullar på olika sätt.
Men det finns ju sån kunskap där ute och som omsätts i sån här roliga projekt. Så det var jättekul att se, och som sagt, ni kan läsa mer om det i nummer 11.
Och på webben.
Och på webben.
Och det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och Vi Bilägares podcast är tillbaka om en vecka med nytt avsnitt. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upp- Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.